Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Podplay.
Så nu ska du få se hur man inte bakar en snus. Jag gör så gott jag kan.
Ja, det är rätt.
Men du bakar dem liksom inte, du bara trycker upp det. Men jag måste ju ha en stenhåll, det tänker jag.
Och det är inte så jättelätt bakat det där snuset eller jämfört med köpsnus.
Men du gör det själv alltså?
Mm.
Sådär, är det extra starkt också? Antar jag.
Ja, det är rätt bra drag i
det. Ja, det är så. Vi får se hur länge du tar det.
Snurra.
Ja, däcka så får du fortsätta prata själv. Tack. Välkommen till podcasten Jägaren med mig, Daniel Da Silva. Det här är ju faktiskt premiäravsnittet av säsong 2, vilket jag är väldigt glad för. För jag tycker verkligen att detta är kul att hålla på med. Och jag vill också passa på att tacka er som har hört av er och varit peppade inför den här säsongen. Och för nytillkomna lyssnare så vill jag tipsa om att redan nu ligger uppe 15 avsnitt från säsong 1 som ni kan lyssna på. Men nu drar vi alltså igång säsong 2, så från och med nu fram till midsommar så kommer vi att släppa ett nytt avsnitt varje torsdag. Jägaren är en podcast som går ut på att jag intervjuar olika typer av jägare. En gäst i varje avsnitt där vi fokuserar på drivkrafter, erfarenheter och upplevelser kopplat till jakt. Jag själv tog jägarexamen för drygt 10 år sedan och har konstant frågor och funderingar för att jag vill lära mig så mycket som möjligt och bli inspirerad till att bli en bättre jägare. Och jag anser att det bästa sättet att lära sig är att fråga och prata med andra människor. Så den här podden är till för alla som lyssnar så att man ska kunna bli inspirerad av andra duktiga jägare. Och den jägaren ni ska få träffa i det här avsnittet är Rasmus Liljeblad som driver jaktkanalen Jaktpuls. Men innan vi kör igång intervjun så kommer här ett inslag med poddens huvudsponsor Chevalier. Ja, lyssna noga nu för ni har faktiskt möjlighet att vinna ett presentkort på chevalier.se till ett värde av 5000 kronor. För att ha chansen att vinna så ska man gå in på Instagram där jag har lagt ut ett inlägg om den här tävlingen. Ni hittar mig som Da Silva Hunting, alltså dasilva.hunting. Och där ska ni följa instruktionerna som är väldigt enkla. Tagga minst 3 vänner i kommentarsfältet, följ mig och följ Chevalier. Och när ni har gjort det så är ni automatiskt med i utlottningen som kommer att ske tisdag den 23 mars. Är det så att ni lyssnar på det här avsnittet efter den 23 mars så är alltså tävlingen redan avslutad. Men jag tycker ändå att ni ska gå in på chevalier.se där det finns hur mycket fint som helst. Chevalier är ju ett varumärke som har funnits i över 70 år och som ständigt släpper nytt. Och jag vet att precis nu så har Chevalier lanserat en helt ny vår- och sommarkollektion för både dam och herr. Så missa inte chansen att vinna ett presentkort på 5000 kronor på Chevalier. Gå in på Instagram där jag heter Da Silva Hunting och följ instruktionerna. Stort lycka till! Ja, då befinner jag mig just nu cirka 2 mil söder om Växjö i Småland. Och är hemma i Rasmus kök. Välkommen hit, Rasmus.
Tack ska du ha.
Eller välkommen hit, vi är hemma hos dig. Men välkommen till podden.
Välkommen till mig.
Ja, tack snälla, tack. Det stämmer, va? Växjötrakten.
Ja, 2 mil söder om Växjö. Mm. I Gät.
Gät. Och här bor du och har, man möts av hundar på gården. Och det är en fantastisk dag.
Mm.
Jag har ju frågat folk som följer mig vilka gäster som de skulle vilja ha till den här säsongen.
Mm.
Och de allra flesta utav namnförslagen som har kommit in, det är liksom namnet som har toppat, är då Rasmus från Jaktpuls.
Okej.
Okay. Det är väl fint?
Ja, väldigt kul att höra.
Ja.
Faktiskt, då får man ta åt sig.
Ja, och vi kommer prata om massa saker. Jag har liksom hundratals funderingar och tankar och jag tycker själv att du... Ja, men du förklarar väldigt härligt i dina filmer, men det är liksom utbildande samtidigt som det är spännande och kul att titta på.
Mm.
Vi kommer att prata om hundjakt såklart.
Mm.
Kanske lite jakt i andra länder.
Ja, varför inte?
Ja.
Vi kan prata om allt möjligt.
Men framförallt då så kommer vi prata om dig och ditt jaktintresse och vad som driver dig till det och sådär.
Mm. Mm.
Jag tänkte att vi ska börja där.
Yes.
Har jakt varit en naturlig del i ditt liv?
Jakt. Ja, kanske inte sådär riktigt ifrån början skulle jag nog inte säga. Men lite upp i tonåren i alla fall.
Mm.
Men jag har ju jakten i släkten. Nästan, ja, de flesta i släkten jagar kan man säga. Farfar, farbröder, kusiner, sådär.
När var du själv på din första jakt?
Ja, men det kan nog ha varit kanske 11. 12, något sånt. Ungefär. Kanske lite innan.
Minns du till och med ditt första vilt kanske?
Ja, det gör jag. Det var en kanin.
Mm.
Skjuten med 22 Magnum.
Mm.
Hemma på gården. Så det gör jag. Absolut. Jag glömmer inte första taget. Jag såg faktiskt en bild på den här om dagen. När jag höll upp den där. Nöjd som fasen.
Ja, vad roligt.
Ja.
Minns du känslan?
Mm, ja, det gör jag. Jag har nog aldrig fått så mycket puls i hela mitt liv av något som när jag sköt en kanin.
Och vad ger dig mest puls nu?
Idag? Ja, ett riktigt buktande drev. Egentligen på vilket vilt som helst. Mm. Ett vildsvin eller ett rådjur. Eller, det spelar inte så stor roll. Men ett riktigt bra drev som närmar sig.
Mm.
Eller björnjakt skulle jag säga.
Vi ser ju precis, vi sitter alltså i Rasmus kök och utanför vardagsrummet så ser jag en ståtlig björnhona som står där.
Mm.
Och den kommer vi prata om.
Mm.
Den finns ju på film.
Ja, det gör den.
Ja, kollade jag och min son på senast i morse faktiskt.
Jajamän.
För att ladda upp lite inför den här intervjun.
Ja.
Men jag tänkte vi kan stanna kvar lite grann vid där vi var när du började jaga och sådär.
Mm.
Vad var det som fick dig att liksom uppskatta jakten och vilja fortsätta med det?
Nej, men alltså i den åldern där man upptäckte jakten och sådär och fastnade för den, då var det nog spänningen liksom.
Mm.
Och det var ju mycket hundjakt, nästan bara hundjakt även då på den tiden.
Mm.
Farfar hade stövare och mina farbröder hade hundar, kusin hade hund och sådär. Så det var ju mycket hundjakt då också. Mm. Och det var ju det här liksom, man hörde revet närma sig och sådär. Det var ju, det sköt ju på bra i bröstet.
Mm.
Så det var nog det som gjorde att man fastnade i den åldern.
Kommer du då?
Ja, det är nog fortfarande hundarna skulle jag säga. Jag tror inte jag hade jagat så mycket idag om jag inte hade haft hundar.
Nej.
Det tror jag inte. Inte på samma vis i alla fall. Det är ju hundjakten som är nummer ett för mig.
Men är du aldrig ute och pyrsjagar till exempel?
Jo, men det är ju. Jag tycker det också är roligt ju. Det är inte det, men den här extra dimensionen av jakten får jag nog genom hundarna liksom. Och det samspelet som blir och ja, man har tränat upp dem och man jagat in dem och man ser liksom utvecklingskurvan.
Jag vet att du har en Össebides Laika som heter Pika.
Mm.
Och så har de plotthund som heter Basse.
Stämmer.
Och inte Roffe, nej.
Nej, Ragge. Roffe, Ragge, nästan samma sak.
Nästa får ju vara...
Ja, det blir Roffe nu.
Men Ragge var ju med björnen där, va?
Ja, stämmer.
Vad är det för ras?
Det är också plotthund.
Ja, okay.
Så jag har 2 plotthundar och 2 östlajka. Sen har jag en hanoveransk vildsbohund som bor hos mor och far.
Mm.
Som är lite godshund där nere. Jag skaffade henne till eftersök som ren spårhund och sånt. Ja. Hanoveranare och bajrare, men nej, hon levde inte riktigt upp till måtten. Och sen skaffade jag plåthundarna och de gjorde ju samma jobb fast lösa, så då fick ju hon stå tillbaka lite.
Ja, okay. Och hur är det med plottarna och med läkorna? Hur jagar du med dem?
Ja, men de jagar ju på två olika sätt kan man väl säga. Fast de jagar ju samma vilt, eller ja. Jag jagar ju älg med lajken också då. Plottarna jagar ju bara vildsvin och björn med.
Mm.
Så ja, lajkerna jagar ju älg, vildsvin och björn med.
Mm.
Mm. Men plottarna driver ju. Och lajkerna är ju tysta. Så de ställer ju bara. Och det gör ju plottarna också, fast de driver ju också då.
Mm. Vad är din, har du någon, jag menar inte favorithund, men någon favoritjaktform med hundarna?
Ja, men det är nog lite olika. I och med att de jagar tre olika villebråd så blir det ju tre olika typer av vilt man jagar med dem.
Mm.
Och där har jag nog ingen, eller jag favoriten om man skulle säga så, då är väl björn då.
Mm.
Det blir så få tillfällen.
Mm.
Men annars älg- och vildsvinsjakten är nog inte sådär. Älgjakten är ju lite lugnare. Man liksom kan sätta sig ner på en pall när hunden har tagit upp och låta den skälla i några timmar.
Mm.
Så är det ju inte med vildsvinen, för det är ju in så fort som möjligt om det står fast. Liksom.
Mm.
Men det är olika tjusningar med bägge delar skulle jag säga.
Nu börjar jag känna den här snusen kicka in.
Det
är riktigt fint. Ja. Och då är det ändå, vad är det, en tiondel av vad du har inne?
Ja.
Vi får se hur länge jag klarar den här intervjun.
Ja, precis. Ja, det är bra. Det ska vara lite drag på grejen.
Ja, visst. Jag vet någon gång, jag såg något klipp på den när du inte hade snus inne. Då kände jag inte igen det
överhuvudtaget. Nej, alltså. Nej, men den ska ligga där liksom.
Mm.
Kännetecknat.
Om vi tittar på vildsvinsjakt. Du har jagat väldigt mycket vildsvin.
Mm, det har det blivit.
Vad är det som är mest spännande med det, tycker du?
Ja, men det är nog viltet i sig, skulle jag säga. Mm. De är ju ganska, både lite mytomspunna vildsvin och ganska speciella.
Mm.
Väldigt olika beteende, skulle jag säga. Och det skiftar och det är ett intressant vilt liksom.
Mm.
Smarta ibland, dumma ibland. Ja, ett spännande vilt.
Mm.
Det är ju lite... Ja, men det är lite mystik runt om på något vis.
Ja,
lite sådär.
Ja, jag tittade på lite fräschade upp minnet med lite jaktpulsfilm innan idag.
Mm.
Och då tittade jag bland annat på en vildsvinsfilm där jag tror att det var Basse.
Mm. Det kan säkert stämma.
Och så kom vildsvinet väldigt, väldigt... Ja, men det rusade mot dig.
Mm.
Och då var du extremt lättad på något sätt. Eller du var liksom lycklig för att Basse hade gjort ett sånt fint jobb.
Mm, mm.
Och då säger du också i filmen att du har haft ett jävla problem med honom.
Nej, det var väl egentligen, eller det som har hänt med Basse, att jag har... finns lite olika benämningar på det, men heatstroke eller värmesprängning har jag fått på honom. På ett eftersök då på sommaren. När jag blev utträngd då, de undrade om jag kunde hjälpa till om man hade ett par hundar efter ett vildsvin då som var påskjutet.
Mm.
Och sen räddade de inte ut och sen frågade om jag kunde komma och det gjorde jag ju. Och jag släppte på en spets också efter jag släppte på Basse. Och spetsen gav sig efter ett tag för det var 20 grader varmt ute. Mm. Eller blev, vi startade på morgonen. Skillnaden på en plåthund och en lajka är att en lajka kanske känner efter att nu är det liksom ganska varmt. Mm. Så han mer eller mindre bara la sig på spåret. Men Basse fortsatte ju och vi sköt grisen, eller en kompis sköt grisen.
Mm.
Och när jag kommer fram så ligger Basse helt förlamad nästan liksom.
Mm.
Bara vänt ögonen ut och in och sådär. Och det har inte blivit riktigt samma hund efter det. De spränger ju sig helt enkelt liksom. Får ju värmeslag eller vad man ska säga. Och sen vad jag har förstått det som så är det väldigt olika. En del hundar hämtar sig ganska fort efteråt och kommer tillbaka. En del hundar kanske gör det efter ett år och vissa gör det aldrig. Så det är väl, kroppen tar ju stryk liksom helt enkelt av det.
Mm.
Och just då under den filmen du pratade om så liksom vänder det lite.
Mm.
Så då vart man ju...
Har du fortsatt i rätt riktning?
Upp och ner skulle jag säga.
Mm.
Jag kommer aldrig göra om samma misstag igen.
Du har ju en 170 kilos galt på väggen.
Mm.
Vad är den ifrån?
Den är ifrån den marken jag är mest på kan man säga. Ett par mil härifrån.
Mm.
Den sköt jag för Rocky, min första hund. I slutet på hans karriär, så det var därför den fick pryda väggen.
Mm.
Så minne till honom.
Älgjakt har du också jagat mycket.
Mm.
Eller, vad tycker du är tjusningen med älgjakt?
Alltså älgjakten är ju så mycket lugnare på något vis än vad vildsvinsjakten är.
Mm.
Det var som jag sa lite innan, liksom, när hunden har tagit upp, du kan nästan liksom sätta dig och göra en eld. Mm. Och låta hunden stå och skälla. Så det är väl hundjobbet. Det är väl det som är det roliga med älgjakten också. För min del är det ju det i alla fall.
Mm.
Man har haft hunden sedan den var valp och man har skogstränat och man har börjat jaga in den. Och man, för min del är det ju en förhoppning om att starta den på jaktpro.
Mm.
Så det är väl liksom själva utvecklingen. Det är nog det som är roligast, tycker jag.
Mm.
När man ser unghunden utveckla sig och bli bättre och bättre.
Hur jobbar du med din hund för att den ska utvecklas så bra som möjligt?
Nej, men jag är nog ganska, jag skulle nog säga att jag är ganska neutral. Sen kanske jag ger hunden så bra förutsättningar som jag kan.
Mm.
Men det är hunden som ska göra jobbet. Alltid egentligen, oavsett ras. Så jag är nog ganska passiv när jag jagar in en hund liksom. Mm. Jag vill ha ganska stora sök på dem och sådär. Så det är mycket ut att sätta sig bara på en stubbe, tjura, lyssna på en podcast eller något.
Jag vet en bra podcast.
Jaha, jag med.
Jag har sett någon gång, jag kan varit med Pika kanske, som du släppte på älg som körde någon ståndskall i ett par timmar, någon timma i alla fall. Och sen när du kom så funkade inte inkallningen.
Nej.
Och då gick du tillbaka och så och det var så här skitväder och något så sugen på det.
Mm.
Hur tänker du där?
Nej, men jag har nog egentligen alltid haft inkallning på hundarna i början. Sen när man har skjutit på älgar för dem så av någon konstig anledning så bara försvinner inkallningen helt plötsligt. Så då blir det väl att man kanske skjuter någon älg då utan att ha kallat in hunden och helt plötsligt har de glömt bort huset. För de väntar med att det ska smälla, eller väntar sig att det ska smälla. Och det är ju oavsett hundras, om det är en drever eller en tax eller en spets eller vad det än är. Och det kan vara bra att ha, väldigt bra att ha ibland.
Och det finns ju massa olika fördelar med det. Dels i själva skottsekvensen att man faktiskt kan kalla in hunden så att man inte har hunden bakom eller under eller liknande. Men också när man ska avsluta en jakt. Jag jagar ju med bland annat en jämthund som har precis noll inkallning. Och det blir långa nätter och mycket bilkörande och många kilometer i skogen.
Det är då man får reda på vilka som är ens bra jaktkamrater som stannar kvar och vilka som åker hem.
Det finns ju några sådana fantastiska klipp på YouTube med folk som saknar inkallning skriker efter sina hundar.
Ja, jag har nog med några sådana på lager tror jag inne på hårddisken.
Hur mer tänker du när du tränar dina hundar? Vad är viktigt tycker du?
Nej, men dels så ska man ju, något som nog många glömmer, det är just liksom allt runt omkring jaktsäsong också, mellansäsong. Och den lägger jag ganska mycket fokus på. Och jag tror ju att man bibehåller hundens fysik genom att hålla igång den på off-season, om vi kallar det då. Och det är väldigt viktigt att hålla igång dem och det är väldigt synd att låta dem gå ner sig ifrån de är på topp liksom, fram till augustroll när man startar sin säsong igen.
Vad gör du då?
Ja, jag försöker nog variera så mycket som möjligt. Löpträna, simträna, när det går då. Så man kör lite olika typer av träning. Jag tycker nog det är ganska viktigt att belöna hundarna när de gör ett bra jobb.
När du säger belöning, att belöna dina hundar, vad menar du då?
Nej, men det är väl kanske framförallt då på en unghund. Har den gjort ett bra jobb så vill man att den ska få belöning i form av att viltet fälls. Liksom.
Är det viktigt att låta, heter det, dra ragg eller vad säger man?
Ja, men det kan det nog vara. Det är väldigt olika från hund till hund skulle jag nog säga. Mm. Hur intresserade de är av det. En del skiter ju i det liksom och bara går därifrån och vill jaga något nytt. Eller nöjer sig med att bara vara det. Och en del vill ju ragga då, som det heter. Så det är nog väldigt olika från hund till hund och jag tror inte alla, långt ifrån alla hundar behöver nog ha den belöningen liksom. Men för en del hundar tror jag ändå på något sätt att de känner, oavsett om de raggar eller inte, att detta tyckte husse om. De känner ju det från ens egen energi också. Och pratar man eftersök och lite sådana bitar som kanske ibland kräver mer av hunden, då tror jag det är extra viktigt.
Hur är det med ragge? Drar han ragg?
Ja, det gör han.
Eller säger man dra ragg?
Ja.
Så jag finner att,
Nej, ragga.
Ja. Ja, ragga.
Nej, men han tycker om att ragga och slita lite när det har blivit skjutet för han. Det gör han.
Jag tror att han inte heter Roffe, för han är bara Roffe.
Ja, Roffe är nästa hund ju.
Roffe alltså, Jag gillar hundnamn som är sådär, skulle kunna vara ett människonamn. Ja. En kompis hade en hund som heter Svante, tyckte jag var fint.
Ja.
Nisse och sånt där, jag tycker det är mysigt.
Ja, det är charmigt.
När man har så många hundar som du har, hur jagar du med dem? Har du, jag har sett att du ibland har med dig liksom två stycken på jakt och sen så får de alterneras eller släpper du båda samtidigt ibland. Hur gör man?
Nej, anledningen till att jag har lite fler hundar, det är nog kanske egentligen mestadels för att jag, just som vi pratade om innan med Basse, att man har kört dem slut. Liksom. Mm. De mår inte bra att jaga för hårt.
Nej. Du har mer jaktlust än vad en hund klarar av.
Ja, men lite så är det.
Mm. Släpper du nästan alltid en hund åt gången?
Mm, ja, det är min grundtanke och idé i alla fall att de ska klara det själva. Sen kan det vara ibland vissa tillfällen man släpper två hundar till exempel på eftersök. Eller ja, om vi säger att man har någon ung hund kanske som är lite halvtrög att få igång, så kanske man kan släppa ihop den med en erfaren för att få lite extra tändvätska. Men annars försöker jag alltid jaga med en hund.
Och Ragge var ju med när du fällde björnen, eller hur?
Han har varit med på, ja, bägge björnarna har varit med.
Bägge björnarna. Om vi tittar på den vi ser i ditt vardagsrum här, det är en hona på 80 kilo.
Mm.
Det var en häftig upplevelse, förstår jag.
Mm, väldigt häftig.
Berätta.
Nej, men jag jagar ju uppe i Strömsund. Jag är med i ett jaktlag där och har ett par goda vänner som har marker där uppe. Så jag har jagat där uppe i några år. Och det började nog egentligen med att jag åkte upp på björnjakten. Så vi höll på i, ja, 3 år ungefär innan den första björnen blev skjuten.
Mm.
Så man har väl själv lärt sig lite hur det ska gå till. Mm. Eller hur man ska göra. Det är ju ganska krävande björnjakt. Det är mycket, mycket spårjobb och mycket, mycket tid bakom en fällbjörn.
Och du sa själv att du, när du stod och klappade på björnen, så sa du att du tycker de är så häftiga för att det är ett tänkande vilt.
Mm.
Hur resonerar du då?
Ja, men de har något annat i sig. Jagar man en björn så känner man nästan att den tänker hur den ska lura bort hundarna eller vart den ska gå på ett annat vis än vad man gör med annat vilt. En räv kan ju vara slug, men detta är något extra.
Mm.
Och det blir ganska påtagligt när man jagar dem, tycker jag i alla fall. Att man, just att man känner den känslan att den tänker.
Mm.
Och likadant om du är inne på ståndskall och sådär, jag menar, den vet ju att du är den. Det är ju inget snack.
Nej. Och hur var den här björnen? Hur var sekvensen, om man säger så?
Denna björnen var ju... vi släppte i sköten, eller jag sköt den 22 augusti. Och vi kom upp den 19 augusti. Den 20 augusti, dagen innan premiären, så hade vi ett björnspår över en väg. Han hade gått i ett dike. Och tog en chansning där helt enkelt och släppte pika på frisök in i det området. Och för de som kanske jagat lite björn vet ju att man behöver nästan ha någonting att gå på. För det finns ju inte så många av dem. Men hon tog upp den här björnen då, på frisök där vi. Och skällde på den och körde den, men då kom inte åt den. Och sen föll faktiskt pika ifrån efter ett tag, för det var ganska varmt. Så Ragge fortsatte ju själv, aldrig sett en björn innan.
Nej.
Sen lyckades vi skjuta den på ståndskall efter en rejäl promenad.
Hur var det när du smög fram där?
Jo, men det var ju spännande, var det ju.
Ja.
Det var nog egentligen första gången jag varit inne på ett par björnar innan, tidigare år, som jag inte kommit åt att skjuta då. Så man har ju fått smaka lite på den där pulsen. Men nej, det är ju sjukt spännande.
Ja.
Man bara går och väntar på att få se björnen. Och pulsen innan dess är ju, ja, den är ganska hög.
Var du rädd?
Nej, inte rädd skulle jag inte säga. Det liksom slår över till något annat. Det blir mer fokus.
Och när du väl fick syn på björnen?
Ja, det var ju bara upp med en gång. Klappa till så fort som möjligt. Han stod och tittade på mig när jag fick syn på den. Så det var bara upp och skjuta.
Jag tänker att vi skulle kunna spela upp lite snabbt bara hur det lät.
Mm, absolut.
Oh. Hey, fuck! Fan vad jag... Fan. Den har vi kämpat för. Helvete vad bra, Ragge. Åh, fy fan.
Det blir väldigt emotionell stämning när det är klart. Hur kändes det då?
Ja, helt underbart. Det är nog den bästa känslan jag har haft någonsin. Oavsett, skulle jag säga.
I livet liksom?
Ja, faktiskt. Det är liksom ja, men en dröm som går i uppfyllelse. Och när man dessutom... Jag har ju sagt innan, säkert i filmer också, att jag tycker om det här liksom slitet. Det smakar så mycket bättre om du verkligen har fått ta ur allt ur dig själv. Och du gör det med egna hundar som du har tränat liksom. Och, men man lägger så extremt mycket tid på ett år på sina hundar och jakten. Och när man får utdelning för det så är det ju bara helt underbart på något vis. Ja. Sen är det ju David där som jag jagar mycket ihop. Men vi har ju gått mycket eftersök och sådär ihop. Ja. Och vi har sån bra kontakt när vi jagar. Vi behöver knappt prata med varandra utan vi bara känner liksom vad den andra tänker, om man går och bollar idéer. För det är ju mycket med björnjakten, just det här liksom spårningen, och ja, men man går där på spåret och han har gått och rivit stubbar, björnen kanske, så där, så man, och det ger ju också extra krydda liksom på själva upplevelsen på något vis.
Ja, den kramen efter skottet där, den är vacker.
Ja, ja, den är god.
Det är mycket känslor.
Det är en bra kram.
Ja.
Ja.
Det är en bra kram. Ja. Och sen vet jag att du har jagat i andra länder. Ganska mycket. Var har du varit någonstans?
Jag har varit i Polen ganska mycket. Jag har varit i Nya Zeeland, Frankrike.
Vad jagade du i Nya Zeeland?
Kronhjort, tar och gems.
Och där är ju väldigt speciellt, för där är ju helt fritt att jaga. Men då har man någon form av, hade du guide då? Eller?
Nej, det var egentligen en kompis till mig som har jobbat där nere en gång i tiden. Och jagat en del då. Så vi åkte med honom ner. Sen löste vi bara ett vanligt sånt här jaktkort då. Sen är du fritt fram och jagar på all statlig mark då.
Ja, men det är ju det är väldigt precis häftigt, hur mycket som helst.
Ja, visst är det.
Och anledningen till att jag visste det är för att jag faktiskt redan har spelat in ett avsnitt som kommer komma senare under säsongen med Hans Berggren som är fotograf. Så det avsnittet får ni inte missa om ni tycker om att fota och filma när ni jagar, för han har massa tips. Och han har varit där mycket, så därför visste jag om det. Det visste jag inte innan.
Nej.
Men det är ju helt sjukt att det liksom är att det är helt andra regler.
Ja.
Och de har ju, alla de här djuren är ju i princip inte därifrån från början. Utan,
nej, allt på Nya Zeeland är ju ditkört. Är det?
Polen kan vi prata lite om. Du har bland annat en kronhjortsupplevelse. På drevjakt när du inte... Hade du med dig hunden då eller stod du på pass bara?
Nej, bara pass.
Och hur var det då?
Ja, oh, men alltså Polen är ju ett spännande jaktland. Det är ju lite jaktens paradis på något vis. Mycket olika viltslag och fina marker och ganska gott om vilt.
Det finns ett avsnitt, jag har ju sett typ allt du har gjort, men det finns ett avsnitt när du... Det är en passskjut längre bort som skjuter precis i din riktning. Och då avslutar du och säger att jag ska ta ett snack med honom i pausen. Men jag stänger av kameran för det gynnas inte. Kan du för lyssnarna kanske berätta lite grann vad du sa till honom?
Nej, men jag var väl ganska förbannad om man ska prata klarspråk. Men nej, jag fick nog inget jättegehör faktiskt.
Det var så?
Ja, man försökte göra det så klart och tydligt för han som möjligt. Men nej, han höll väl inte med om att han tyckte det var så farligt att skicka en kula rakt emot den på en frusen väg. Men det var väldigt obehagligt faktiskt. Det var nästan som man hörde kulan vina förbi. Så.
Det är ju helt sjukt.
Men det kan vara lite obehagligt. Det känns lite konstigt ibland när man står med 50 meters lucka längs med en väg. Det är ju inte riktigt så vi jagar här i Sverige. Men
då får man ha bra koll alltså.
Ja, men så är det. Så är det.
Men jag vet också att du har fällt en otroligt ståtlig kronhjort på drevjakt. Och då var du också väldigt emotionell. Det var liksom också ett sånt där avsnitt som stack ut.
Nej, men det var ju... Ja, det kom ju från ingenstans. Där vi hade ju kronhjort som vi fick skjuta på denna drevjakten. Som det ofta är i Polen, och upp till en viss vikt och ett visst antal. Fick ju skjuta större då, men till pristillägg. Så som det funkar. Och den här hjorten kom ju från ingenstans, utan förvarning. Mm. De drev av ett planteringshäng, kan man säga. Mm. Där de hade satt skog då, med häng runt och hörde börja braka där inne och hörde att det är något ganska tungt som kommer utåt.
Mm.
Och flyger rakt in i det här staketet. Det var nästan så jag trodde det där taget att han liksom bröt nacken.
Mm.
Men det gick på en halv sekund så var han utanför staketet och sen spränger då ut över det här fältet som jag står på.
Mm.
Men jag tänkte, när jag såg hornen på honom, tänkte han kommer aldrig komma under liksom. Hur är det bara möjligt? En lucka på 30 cm. Men han ju bara, han knappt blinka så var han under staketet och på väg ut över åken. Hur det gick det vet jag inte, men ut kom han i alla fall. Så man hade väl den där sekunden på sig att tänka, jaha, ganska stor hjort, ganska dyrt, ska jag skjuta? Antagligen
dyrt.
Så kommer jag nog inte få se en sån igen, så ja, jag skjuter.
Hänger den här nu eller är den iväg?
Ja, den hänger uppe i trappuppgången där.
Ja, får vi gå och kolla på den sen.
Ja, det får vi göra. Ja, det var häftigt. Väldigt häftigt. Det är ju en sån en gång i livet liksom.
Mm. Vad tycker du är roligast med att jaga i utlandet?
Nej, men det är väl att se deras jaktkultur.
Mm.
Och viltet. På vissa ställen är det ju annat vilt än vad vi har här.
Mm.
Sen är det ju det sociala. Även där. Precis som hemma. Åker man på en drevjakt i Polen så är ju 70% av nöjet att sitta på kvällen och käka mat och snacka om dagens jakt.
Jag har ju varit iväg på en stor resa till Polen. Där vi jagade kron. Och det var under brunsten. Så det var pyrschjakt. Och då jagade vi morgon och kväll. Och så hade vi ju liksom 6-7 timmar mitt på dagen.
Och sova på.
Ja, men då sov man lite grann, man käkade lite. Men framförallt så satt man och snackade. Och det här liksom, då var en blandning av det här liksom eftersnacket. När alla liksom, så hände det och den här sekvensen och detta hände och det var spännande. Och, och just på morgonen och även på kvällen när det här brölandet och sådär. Och sen så började man ju tagga upp inför nästa. Och, ja, men du vet ju, det snacket när man liksom, förväntningssnacket.
Ja.
Så någon sån resa kan jag verkligen rekommenderar. Alltså.
Ja, brunstjakten på kronhjort är ju magisk alltså.
Vad har du kvar då? Vad har du för drömmar?
Oh, jag har mycket kvar. Mm. Mycket kvar.
Om du skulle ha en lista liksom, vad finns med där på topp 5?
Någon gång skulle jag vilja åka till Kanada eller Alaska eller något sånt. Kanske med egna hundar.
Mm.
Jaga svartbjörn. Mm. Bergsjakt har ju varit på ett par gånger i Nya Zeeland och Frankrike, och det är ju också någonting som jag ligger väldigt varmt om hjärtat.
Tar och gams eller?
Ja, bergsjakt överlag egentligen. Dels är ju landskapet helt underbart liksom att bara vara i, och sen just det här lite krävande, lite slit. Sådär. Det finns många ställen jag skulle kunna tänka mig åka till.
Har du något planerat?
Nej, inte i dagsläget faktiskt.
Mm.
Kanske Polen. Men ingen bergsjakt.
Nej. Jagar du rådjur överhuvudtaget?
Ja, lite.
Ja.
Jag var faktiskt ute och pyschade mig i en bock i höstas. Det var nog 2 år sedan sist.
Ja.
Men lite rådjur och sådär blir det.
Jag gillar rådjur.
Ja.
Jag tycker det är häftigt vilt.
Det är ju klassiskt på något vis.
Mm.
Sådär. Allmogejakten.
Mm.
Den är ju väldigt trevlig på rådjur. Med taxdrever eller något liknande.
Det här avsnittet är också sponsrat utav Weidmann.se, en jaktresebyrå. Och jag sitter här med Einar som är ansvarig för byrån.
Weidmanns heil.
Weidmanns dank. Det är så säger man ju.
Ja, helt rätt.
Och Weidmann, om vi börjar där, det stavas med A va? Weid.
Precis. Weidmann.se ska man gå in på för att kolla in våra jaktresor.
Ja, vad härligt. Och jag reste ju faktiskt med er. Så vi var tillsammans i Polen och jagade kronhjort under brunsten. En fantastisk upplevelse.
Mm, det var fint.
Och den resan kan man väl faktiskt beställa och boka till nästa år. Mm. Eller till detta året då, efter sommaren.
Ja, vi har under brunsten i september så har vi 2 avresor planerade nu under första och andra veckan i september. Och de kostar 15 000 kronor per person. Och då ingår alltihop resa, tur och retur, jaktarrangemang, mat och dryck, boende, rubb och stubb. Förutom då fällavgifter.
Och kring fällavgifter, hur funkar det där då? Ni har ju en lista på sajten vet jag, så att man faktiskt kan se i förväg då vad en eventuell gjort trofékostar.
Mm. Och den prislistan är ju direkt ifrån det polska skogsbolaget som vi jagar hos. Vi har inga påslag på den prislistan och där särskiljer vi oss mot våra konkurrenter, utan vi vill att det ska vara prisvärt och bra och det ska inte kosta skjortan att skjuta en fin kronhjortstrofé. Så därför så är vi många gånger halva priset mot andra jaktresarrangörer.
Och ni har ju väldigt god kontakt med den polska arrangören. De här pengarna som kommer in från troféavgifterna, vad används de till?
Mm, de går ju rätt in i den här arrangören som tar och återinvesterar det i skog och i djuren och utfodring för att det ska kunna komma en större och starkare stam. Så att det är ju viltvård som pengarna går rätt in i. Så att det är ju så hållbart och etiskt som det bara kan bli, utan mellanhänder.
Och när vi var nere så jagade vi på över 20 000 hektar. Och det är ju enorma marker. Och biotopen var så sjukt häftig. Så är ni sugna på att få samma härliga upplevelse som jag hade, så tycker jag att ni ska gå in på wildman.se. Där kan ni också titta på en film där, ja, men som vi filmade när jag var nere. Så man kan se lite grann om känslan och peppa upp sig ordentligt för resan.
Absolut. Gå in på wildman.se, kolla in filmen och hör av er om ni har några frågor. Så ser vi fram emot att ses i de polska skogarna i september.
Du har ju då en YouTube-kanal som heter Jaktpuls.
Stämmer.
Har du koll på hur många avsnitt du har släppt?
Det borde jag ju ha. Skulle jag gissa utan att titta, skulle jag tro att det är 55 sådär.
Ja.
Något där, runt omkring i alla fall.
Och allt du har gjort finns inte på YouTube, utan du startade nästan före
YouTube. Ja, det var ju, jag gjorde ju 2 DVD:er innan jag började på YouTube.
Mm.
Det gjorde jag. Inte sådär speciellt storskaligt, men ja, några filmer gick iväg i alla fall.
Mm.
Så det gjorde jag.
Varför började du med det då?
Nej, men det var nog, började ju med att filma för skojs skull, tog med kameran ut.
Mm.
Vi pratade lite innan och det var ju liksom så här, man hade hört, du vet, den här klassiska, man skulle haft en kamera på huvudet och fått med den. Mm. Det var ju egentligen så det började.
Mm.
Man slängde med sig någon kamera och hade en kompis som var med och filmade lite och sådär. Så det var väl så det började. Och sen hade man ju det bara till eget bruk hemma. Man satt med några polare och drack någon bärs liksom och tittade på vad man hade hittat på.
Mm.
Och sen var det väl någon DVD där då.
Mm.
Och det var lite intresse för det. Och sen dog ju DVD:n, kan man säga. Och så då var det YouTube.
Ganska hårt dog DVD:n.
No,
det var liksom ganska tydligt. Det var ungefär som minidisken. Den dog också rätt snabbt.
Nej, så då var det ju YouTube.
Mm.
Började släppa lite filmer där.
Mm.
Mm.
Det var inte så lite filmer. Mm. Men du har inte sådär att du släpper varje vecka eller sådär, utan du släpper när du känner att du har material.
Jag har försökt hålla mig ifrån just det där och säga. Dels så har jag inte obegränsat med tid till att göra det. Och sen vill jag inte, kanske det blir så någon gång ibland i alla fall, men jag vill inte släppa något bara för att jag ska släppa något. Jag vill liksom inte ha den kniven mot strupen att på söndag ska jag släppa en film.
Nej. Klipper du själv?
Ja, jag gör allt själv.
Ja, du gör det?
Ja.
Det är imponerande.
Ja, det...
Du har aldrig tänkt att lägga bort det?
Ja, jag har fått lite hjälp med ett par filmer.
Mm.
Anders, som han heter, som är med mig och filmar lite ibland.
Mm.
Han har hjälpt mig att klippa ett par filmer.
Mm.
Annars har jag klippt allt själv egentligen.
Häftigt.
Ja. Ja, det är ju lite tid bakom det. Och du är med och klippt lite, så du vet vad det handlar om. Ja,
ja, men jag klipper lite film. Och sen har jag gjort ett par jaktfilmer bara. Men vad är det liksom i... Vad känner du själv när du... Du får ju... Det är ju bra tittning på dina filmer. Och du får mycket respons.
Mm.
Påverkar det dig mycket, responsen?
Jo, men det gör det ju. Absolut.
Mm.
Det blir ju drivkraften till att fortsätta. Det är ju inte för ens egen skull man gör filmer idag. Så var det väl lite mer i början. För då var det kul liksom. Mm. Eller sådär, på ett annat vis.
Mm.
Idag gör man ju det mycket för att folk vill titta och vill se.
Mm.
Och det är ju jättekul att folk känner så.
Mm.
Och den feedbacken man får genom att läsa kommentarer och sådär. Det är ju det som är drivkraften till att man vill göra mer.
du är ofta ute helt själv med, alltså på, med egen kamera och om du lockar räv eller vad du nu gör. Mm. Är det, kan det förta lite av din jaktupplevelse att du också ska hålla på och fippla med kameror och tänka på allting sånt?
Ja, jo, men det kan det nog lite. Inte, och det har nog blivit mer nu, om man säger, på senare tid. Att man känner liksom, fan, det hade varit gött att inte ha med kameran ut. För det blir ju det, för, alltså det tar ju lite, något av det blir ju lite lidande. Antingen blir ju jakten lidande eller det är lite vad man gör. Jag försöker hålla det väldigt neutralt på något vis. Eller så där. Vi gör ju aldrig några omtagningar eller något sånt, utan jakten är som jakten är. Och då blir det inte så jättejobbigt att filma heller.
Ja, men det känns ju i dina filmer att det är liksom rakt på sak.
Nej, men det är väl så det ska vara. Det är väl det, jag vet inte. Vi som håller på och gör film, vi har väl olika typer av tittare, misstänker jag i alla fall. Mm. Till viss del. Och en del tycker jag om en viss typ av jakt och en del tycker jag om en annan.
Det är ju väldigt populärt och det är många som gör olika typer av jaktfilmer. Mm. Och som vill göra det. Vad har du för tips till, om man tittar på utrustning till exempel, vad använder du?
Jag kör med Panasonic GO5. Kameran. Det går alltså, det har ju hänt så mycket på den fronten så du kan få en väldigt schysst kamera för ganska små pengar idag. Så det är ju inte så svårt egentligen. Men ljudet tycker jag är väldigt viktigt i en film.
Det är svårt med myggplacering tycker jag.
Ja.
Jag testade någon variant nu när jag fäste myggan under kepsen.
Ja.
Jag tänkte att det är hur smart som helst. Men ja, ljudet blir bra, men det ser ju för jävligt ut. För den hänger ju ner vinklar hela tiden.
Ja.
Man blir lite svettig och så. Ja. Men du placerar den bara på kragen liksom?
Ja, ja.
Men du jobbar väl enkom med jakt?
Ja, det kan man ju säga. Eller ja, livet handlar ju om jakt i dess olika former. På ett ena eller andra viset.
Vad gör du när du inte jagar och sitter och klipper film?
Jag jobbar ju för Jakt, ja. AB kan man säga. Jakt är ju en franchise-kedja och vi har ju ett huvudkontor. Och där är jag heltidsanställd. Jobbar med rörlig media och ja, lite av varje. Med mycket, mycket film. Gör fiskefilmer, redigerar filmer. Det är lite bild, produktråd, ta ut sortiment. Ja, blandat kan man säga.
Och Jaktpuls, ligger det privat för det eller har det liksom, ligger det under Jaktia nu?
Nej, det ligger under Jaktia nu. Så jag startade ju Jaktpuls och sen förvärvade Jaktia. Jaktpuls av mig och anställde mig i samma veva då. Man stod lite i ett vägval där på något vis vad man skulle hitta på. Men det är ju inte lätt att leva på att göra jaktfilm. Här öppnade ju sig möjligheten att hålla på och göra film på heltid. Sen gör jag ju väldigt, väldigt mycket annat. Så Jaktpuls är ju bara en liten del av det jag gör till vardags.
Hur länge är tanken att du ska fortsätta med Jaktpuls?
Ja, det är ju väldigt, väldigt svårt att säga om. Så. Men jag antar att det är så länge man tycker det är roligt. Och man känner att man har...
Du tycker det är roligt fortfarande nu?
Ja, det gör jag. Sen det som gjorde att det blev som det blev med jakt, det var väl också att jakt... Jag tycker lite vi... Eller de står för väldigt bra grejer. Jobbar mycket med mjuka värden liksom. Och ja, men, bjuder på liksom kunskap. Och, så det var väl lite därför det kändes bra att gå in i jakt. Ja.
Och du ingår då i Jaktia Pro Team.
Vad
är det för något?
Det är folk, människor, jägare som, vad ska man säga? Ja, är ambassadörer för Jaktia.
Ja.
Testar utrustning, skriver lite, bjuder på kunskap, sådär. Inte superviktigt egentligen med protein med liksom stora följarskaror och sådär, utan mer, alltså det är viktigare med kunskap än vad det är att ha många följare på Instagram eller sådär.
Många som lyssnar, inklusive mig själv, tycker att det är lite småspännande med prylar. Och det är få som jagar som inte vet om att det finns en uppsjö av olika prylar inom jakt för att förenkla eller göra det roligare eller mer spännande eller vad man nu ska säga. Om vi sitter på vapen, vad har du?
Jag har en Blaser Ultimate, jag har en Merkel Helix Speedster, jag har en Browning bar MK3. Vad har jag med? Jag har en Saco 85, ett bygge som Jon Persson uppe i Arjeplog har byggt åt mig.
Mm.
Som jag har till barnskytte, pysch, smygjakt. Lite modifierad med lite annan pipa och lite tryck och sådär.
Mm.
Skytte är ju också någonting som jag håller på ganska mycket med.
Vad är det för kaliber på de här bössorna?
Blasen har jag 8.57. Merkel har jag 9.362. Browningen 9.362. Saco 2-man 6.55. Sen har jag en Saco Quad 22 lång och 17 HMR. Och sen har jag en Hagelbock, en Browning 7.25.
Mm. Nu höll du dig inom de här sex vapen.
Ja, det är, man ligger alltid där och gnager på den.
Ska du berätta vad mer som finns? Eller?
Ja, precis.
Men, ja, men vad coolt. 22 lång 17 HMR där. Mm. Den, då har du pipyta där på den då.
Ja, det.
När använder du den? Är det mest för träning? Eller?
22 lången är ju, jag skulle säga, 90% träning.
Mm. Hur mycket tränar du?
Ja, men det blir ganska mycket skott varje år. Dels rent precisionsskytte, sen är det ju löpande vildsvin, löpande älg, lite långhåll. Eller långhåll, men alltså upp till det man skjuter på kanske.
Mm.
Man strävar ju efter på något sätt att vara så komplett som möjligt. Eller sådär. Och det är ju bara så, ju mer du tränar skytte, ju bättre blir du på att skjuta.
Mm.
Det gäller att hålla igång. Mm. Men det märker man ju själv om man åker till älgbanan på sommaren. Då, för vi börjar skjuta ganska tidigt, jag och mina kompisar. Man märker ju att det är ju inte alls samma som det var året innan. Mm. Så det är ju en färskvara. Så är det ju. Och som jag har Saco 85, det är mitt bygge som jag har i 6,5 som jag skjuter på bana och lite tävlingar och sådär med. Har ju tickan, eller Saco Quadden som jag har jag också en KKC-koll precis som den. Så man försöker liksom få det så likt som möjligt.
Mm.
För det är ju ganska stor skillnad att stå hemma och skjuta på en snurra eller skjuta med 22an än att stå och skjuta med klass 1.
Mm.
Så då liksom får man ju det lite. Ja, med samma typ av vapen och sådär.
9.362 är ju en, det är en rätt rejäl smäll ändå.
Mm.
Det är ju lite rekyl och lite sådär. Skjuter du lika bra med den som 6.5?
Nej, det gör jag nog egentligen inte.
Mm.
Om man ska vara ärlig. Det blir ju så naturligt. Alltså det är ju mer smäll i den.
Ja.
Och man blir ju mer påverkad. Den som säger något annat, han ljuger. Men nej, jag har alltid haft 9-3. Första vapnet jag hade var 9-3.
Mm.
Tycker om den kalibern. Det är lite bättre marginaler.
Hon, men inte jagar på den där stackars kaninen i laggården?
Nej, nej, det var inte 9-3. Det var en 22 Magnum.
Ja, okay.
Men nej, men lite mer sådär. Och sen lite med hundar och sådär. Det gör inget om det är någon liten kvist. Eller... Mm. Det gör ju skillnad där med, men lite mindre skillnad om det är lite långsammare kula eller lite tyngre kula.
Och 8.57 är väl en klassisk hundförarbössa, va?
Ja,
eller kaliber,
skulle jag nog säga.
Vad är det som gör den till det?
Nej, men det är väl just det här liksom att den är lite grövre, kuldiametern, går lite långsammare.
Du kan ha hyfsat kort pipa också, va?
Ja, det är också. Vissa kaliber är ju mer lämpliga och har lite kortare pipa än vad det är i annat.
Mm.
I andra kalibra.
Fan, jag har lärt mig lite grann ändå.
Ja, visst. Ja,
ja, du får hojta till när jag säger fel.
Ja, det låter så bra så.
Det är ju inte klokt. Herregud. Grymt. Det är en fin liten vapengarderob du har.
Mm. Helt klart. Det är det. Och det är ju ett stort intresse som jag har. Vapen och skytte. Och
du handlar där också?
Ja.
Både övningsammo och jaktammo?
Ja, lite blandat, men nej, det åker igenom det mesta. Genom pressen faktiskt.
Är det nere i källaren också?
Ja.
Fabriken?
Jajamän.
Jag får gå ner där och kolla lite grann sen.
Ja, nej, men det är roligt. Det är lite terapi med att sitta där nere och ladda lite.
Ja. Och nu är det precis månadsskiftet februari-mars när vi spelar in detta. För många så är ju stora delar av jaktsäsongen lite över kan man säga. Och så drar det igång igen efter sommaren.
Mm.
Om man skulle dra liksom året från och med nu fram till att vi är här till nästa år. Vilka liksom saker vill du göra och hinna med?
Nej, men nu är det väl lite rävjakt kvar. Det är ju ganska roligt. Sen har vi ju inget optimalt väder ute just nu för att locka räv. Det har varit ju typ vår här nu.
Mm.
Men lite rävlock om det hinns med. Sen drar skyttesäsongen igång. Mm. Pressen jobbar hårt där nere i källaren och tar fram övningsammunition. Sen är det, just nu har hundarna vila sen sist januari. Men inom någon månad har jag börjat nog smuga igång lite där med. Mm. Träna dem.
Har ni bäver här omkring?
Inte just här.
Nej.
Men inte sådär jättelångt.
Nej.
Borås finns lite bäver. Ja. Uppåt där.
Är det något du jagar?
Nej. Eller jo, jag har jagat bäver utan att skjuta. Men jag har aldrig skjutit någon bäver faktiskt.
Är det sant?
Ja. Mm.
Det har ju jag.
Ja, det ser.
Det trodde jag aldrig.
Ja. Nej, så det har faktiskt inte gjort.
Och sen har jag klarat den här snusen hela podden. Ja, det, så jag är rätt nöjd med
det faktiskt. Är också bra. Ja. Nej, så ja, vi får se. Kanske bäver då.
Ja. Det tycker jag är en fantastisk jaktform.
Ja.
Och det är liksom en vårkväll och det blir sent och man sitter uppe. Och det är en naturupplevelse tycker jag.
Ja. Ja, det var väldigt trevligt när jag var iväg hos Karl som han heter då. Jagade bäver. Men ja, det varit inget då, men som du säger, varmt och skönt och vår och fågelkvitter. Och, ja, det är trevligt.
Mm.
Annars så är det väl skytte egentligen. Av vildsvin är det ju lite under tiden, hela tiden, ute på fält och sådär.
Mm.
Jag har ju ganska gott om vildsvin i dessa trakter. Sen är det björnjakten, 21 augusti, upp till Norrland.
Den skojar man inte bort för dig?
Nej, den är väldigt, väldigt viktig.
Mm.
Väldigt viktig.
Hur lång brukar den bli när den är färdiga oftast?
Alltså om det är idag, jag jagar ju i Jämtland på område 2B och det är ju 4-5 dagar.
Mm.
Så det går fort.
Ja.
Det är kort säsong
på
björnen.
Mm.
Kanske det blir att vi fortsätter lite i år på lite andra områden.
Men du har aldrig jagat björn i utlandet?
Nej.
Karpaterna eller
sådär? Nej, sådär. Aldrig.
Är det en dröm du har?
Men jag skulle nog gärna ha med egna hundar i sådana fall.
Ja.
Och jaga mig.
Mm.
Jag är inte intresserad av att sätta mig vid någon foderplats och skjuta på en svartbjörn som kommer och ska äta bröd eller något.
Men du vill liksom så här bli avsläppt med helikopter någonstans där du inte riktigt vet vad du är med dina hundar.
Ja, och sen så får du lite så.
Se om du klarar det.
Det ska vara något speciellt eller sådär.
Ja.
Alltså bara bli utsatt någonstans. Och det liksom utan att man behöver göra någon ansträngning. Det tilltalar mig egentligen inte speciellt mycket.
Nej.
Man vill ha någon koppling till det man gör på något vis. Om det nu är så man gör någon typ av lättare jakt så är det ju roligt att göra det på sina egna marker. Kanske där man liksom har varit med och förvaltat eller hjälpt till. Men att bara bli släppt och serverad, nej.
Har du varit någonstans och haft guide?
Ja, Polen.
Ja.
I brunstjakten på Kron.
Hur känns det då när du har guide?
Nej, men det känns bra.
Ja.
Jag tror jag mest ställer frågor och vill veta så mycket som möjligt.
Jag lärde mig jättemycket om just smygakt när jag hade en guide och gick med.
Ja, men det är ju roligt med att få reda på hur de jagar och hur de tänker. Och jag tror de tycker jag är rätt jobbig att guida för jag ställer typ 300 frågor när man smyger omkring.
Ja.
Men det är ju det, man vill ju ha så mycket kunskap som möjligt.
Ja,
lite som vi sa innan, man vill vara så komplett som möjligt liksom.
Ja.
Man vill ju veta. Det är ju det som är det roliga.
Ja. Björnjakten var vi på. Efter det så drar det igång.
Ja, då blir det ju septemberjakten då på älg.
Mm.
Uppe i Jämtland är också då på de markerna där jag är med och jagar på. Kanske Polen då.
Mm.
Däremellan. På hoppsan. Svalde halva snusen.
Du får göra så att jag tar en lite mindre.
Ja, precis. Ja, det måste vara ett spänn liksom på läppen.
Det sjuka är när du säger halva snusen så är du liksom en halv dosa så du sätter i dig.
Nej, så det är ju lite älgjakt. Kanske Polen. Jag får se lite. Det känns lite på något vis som man har klarat av den biten med tanke på vad som hänger där uppe i trappuppgången.
Mm.
Så vi får se lite. Men annars är det ju älgjakten där, septemberjakten. Sen är det ju oktoberjakten, då är det ju rådjursjakt med hund. Det åker jag säkert ut på med någon kompis som har sådana hundar.
Mm.
Och sen är det ju älgjakten i oktober. Sen är det vildsvin och sen rullar det på.
Mm.
Mm.
Och sen bryr du om.
Ja, precis.
Fint. Du har ett härligt jaktår framför dig.
Mm.
Det känns som du planerar din tid efter jaktkalendern.
Ja, lite så är det ju.
Mm. Häftigt.
Nu är det mycket annat. Och det är ganska skönt faktiskt på något sätt. Efter 31 augusti man får pusta ut lite. Och sen tar det ett par månader sen när man lika sugen igen.
Ja.
På ut.
Det är sjukt alltså. Hur det funkar.
Ja. Visst är det det?
Ja. Det har varit jättekul och spännande att få prata med dig.
Ja.
Jag hoppas att lyssnarna känner likadant.
Ja, vi får väl hoppas det i alla fall. Det var trevligt att ha det här.
Tack snälla. Tack för kaffet och tack för den starka hembakta snusen.
Ja, det blir minnet härifrån. Aha. Snusen.
Jag får köra försiktigt på vägen här. Jag kommer vingla hela vägen till Göteborg. Ja. Ha det fantastiskt.
Tack detsamma.
Och tack till alla er som lyssnar. Redan nästa vecka, då är det dags för nästa avsnitt. Då träffar jag Peter Ekeström, hundnörden, hundexperten Peter Ekeström. Många av er har hört av er till mig och önskat just ett avsnitt med Peter. Och jag förstår varför. Det blir ett ganska långt avsnitt, för vi hade mycket att prata om. Hans kunskap är helt enorm. Så tuna in nästa torsdag, så hörs vi då.
Hej!
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.